vissa månader blir inte som man tänkt sig. Om du missat frukosten har Circle K goda nyheter. Vi serverar frukost varje dag. På menyn står nybryggt kaffe, färska frallor med olika pålägg, juice, frasiga toast, smoothies och yoghurt med krispig granola. Välj dina två favoriter och är du medlem betalar du bara 45 kronor. Välkommen till Circle K.
Du lyssnar på en podd från Nerikes Allehanda.
Du Fredrik, det var en dålig och tråkig match på Bern Arena, men vi måste inleda med den riktiga skandalen.
Ja, tydligen.
Ja.
Ja,
och du är lite avigt inställd till det här, men jag tycker att det här är fruktansvärt kul.
Ja, men avigt inställd, jag tycker det är lite pinsamt.
Jag tycker bara att det är roligt. För att ska man, som vår kollega Erik Fiedler sa här ute, att ska man felcitera, då kan det åtminstone få bli kul.
Ja, det kan man säga. Det kravet är uppfyllt.
Precis. Så här var det ju då. Igår under matchen så hamnade Nasiru Moro, som växer mer och mer fram till en stjärna på alla sätt. Inte bara i form av bra insatser på planen, utan han börjar verkligen bygga legenden om sig själv. Och
generationer kommer att prata om Nasiru Moro.
Ja, precis. Ja. Han har ju fått en egen banderoll också.
Jaha, okej. Okay.
Ja, eller jag såg den igår i alla fall. Jag vet inte hur länge den har funnits, men det står Moro, står det bara.
Ja, just
det,
jag såg den på...
Ja. I alla fall, han och den gamla AIK-talangen Viktor Lundberg hamnade i någon form av gruff.
Mm. Ja, ska vi dra... Det är ju... Ja. Jag vet inte, ska vi dra hela historien, vad som hände där bakom kulisserna? Det är lite, ändå lite roligt i sammanhanget.
Men berätta det du då, för jag satt ju i puben. Du jobbade ju faktiskt på den här matchen.
Ja. Mm. Ja, så får det väl leda fram till skandalen då.
Precis.
Ja. Vi hade ju Billy Hammar nere i korridoren under, och jag satt uppe på pressläktaren, eller presskonferensen, och lyssnade på. Och då... När Billy Hammar står och pratar med Nasiru Moro, så kommer Viktor Lundberg ut ur domarrummet där han förmodligen har varit inne och skällt rätt rejält för att Nasiru Moro inte fick rött kort vid det här tillfället. Och jag tror, om vi tolkar situationen, så tror jag att det kunde ha hänt något annat om inte Billy hade varit där. Nu stod ju Moro och pratade med en journalist, så då valde Viktor Lundberg att spänna blicken i Nasiru Moro. Ge honom the death stare.
Det kan också vara tvärtom, att han vågade göra det för att Billy stod där och vet att det kommer inte bli något. Om jag blänger på honom så kommer det inte hända någonting.
Nej, precis. Mm. Så kan det vara.
Ja.
Och då frågar ju Billy Hammar att Nasiru då. Jag ser att Viktor Lundberg tittar på dig, stirrar på dig. Och då yttrar han de snart klassiska orden.
Ja, precis. Enligt Billy Hammar då, som gör den här intervjun, han spelar in den på sin mobiltelefon och så går han upp och sätter sig och skriver, så har Nasiru Moro sagt att ett lejon vänder inte bort när en anka skäller.
Mm.
Och det är ju helt otroligt sagt.
Det är ju ett otroligt citat.
Det är konstigt, och det är ju kaxigt och roligt, men framförallt är det konstigt.
Mm.
Vart kommer det här uttrycket ifrån? Ankerna som går runt och skäller på lejon.
Ja.
Ja. Och så tänkte vi så här då, transparens. Vi tänkte så här, det här är ju så roligt sagt, så att vi spelar upp det här i podden, inspelningen.
Mm.
Ja, så får folk lyssna. Vilket gjorde att jag lyssnade på inspelningen och du lyssnade på inspelningen.
Mm.
Och det hör man ju klart och tydligt att Nasiru Moro säger ju inte anka. Han säger hund. Och så blir det lite, hans dialekt gör ju att dog låter lite som dock.
Ja.
Vilket Billy Hammar har fått till duck.
Ja.
En skällande anka har han trollat fram. Vi ska lyssna på, ni ska få höra det här allihopa, så att ni förstår vad vi pratar om. Här har ni Nasiru Moro.
Lions never turn around when you see a dog barking, you know. So it's just part of game and I'm not
vad säger du, Fredrik?
Det händer alltså det händer konstiga saker när klockan är 11 på kvällen och saker måste bli färdiga. Så är det. Och jag kan inte svära mig fri från det här heller. Jag var ju med och föreslog översättningen. Även om jag inte i det läget hade hört. Men jag hade tillgång till inspelningen. Men föreslog en översättning och borde då... Ja, jag hörde ju det märkliga i...
Du förstår det orimliga.
Ja, men i det läget så lyckades jag inte riktigt dra rätt analys. Så jag är ju verkligen medskyldig. Jag är verkligen medskyldig. Det är ju klassiskt alltså, eftersom det verkligen finns... Det finns verkligen ett uttryck i tidningsbranschen som heter tidningsanka. Och det här är väl då tidningsankan i sitt renaste form på något sätt.
Ja, det är en meta-anka.
Det är en destillerat format av en tidningsanka.
Precis. Kommer Billy Hammer få höra det här när han kommer in på jobbet idag, tror du?
Jag tror att jag lämnar över det till dig.
Ja, sånt här
brukar du faktiskt sköta med akkuratess.
Sånt här brukar jag ta och run with, om man säger så.
Det tar aldrig slut. Det är som ett sånt här pappaskämt som bara fortsätter.
Ja, men du måste hålla med om att det är roligt.
Ja, det är roligt. Det var roligt hela vägen.
Går och köper någon liten plyschanka eller någonting.
En sån här gummianka.
Ja. Vi tar och lyssnar på det en gång till.
Lions... Never turn around when you see a dog barking.
Så,
you know?
Då har vi tramsat färdigt.
Ja, så sen kanske man kan påpeka också att det var ju faktiskt så att Naciro Moro borde nog ha fått sitt tredje röda kort i ÖSK-karriären. Ja. Det var en rejäl smäll faktiskt.
Just det, även det hamnar ju lite i skymundan.
Ja, precis. Ja. Det var en rejäl smäll. Även om det är en reaktion att han kanske då försöker slita sig loss. Det är inte så att han nitar Viktor Lundberg. Men effekten blir ju ganska illa. Och man kan förstå att ankan skällde på det här faktiskt.
En riktigt, riktigt irriterad anka som lämnade Bern Arena igår.
Det var ju också en rolig reaktion när GP fick ju höra. GP har ju faktiskt, vi får be om ursäkt till GP som då har vidarebefordrat. En av många medier som har vidarebefordrat det här ankan-citatet. De sprang ju ner till och pratade med Viktor Lundberg och förklarade vad han hade sagt.
Att han kallade dig för en skällande anka.
Ja.
Och Viktor Lundberg, han svarade ju till och med något sånt där. Han blev helt ställd och bara, ja, ibland undrar man ju.
Ja, man kan liksom höra indignationen i citatet där han säger så här. Ja, herregud, det säger ju det allt om den människan.
Ja.
Så, det är en riktig beef vi har på gång där.
Otroligt. Mm. Det här är också lite en klassiker i branschen. Att när man rewritar varandra så här och så antar man att informationen stämmer.
Ja, det är ju liksom står för att informationen är sann. Ja. Och det var den ju inte den här gången.
Nej, det var den verkligen inte.
Nej. Och sen om man ska avsluta det också så, Naciro Moro var ju enorm igår tycker jag. På herregud.
Ja.
Han liksom så här tog Noah Kristoffersson i högerhanden, Viktor Lundberg i andra och sen jonglerade han med dem under 90 minuter.
Ja.
Så är otroligt. Det är sällan man ser, jag skrev i betygen att det såg ut som en att Naciro Moro var en elitförsvarare som hade gått i fel match. Det här var en klass som var något helt annat.
Ja. Ska jag passa på att slänga in här nu att jag har ju propsat för att du ska bjuda in Moro till ett sånt här specialavsnitt som du har haft med Eskelinen och Järdler. Nu måste du hålla med om att det börjar bli oundvikligt. Det här.
Jag har ett sportjournalistskämt här.
Jaha.
It's getting harder and harder to duck that one.
Oj. Ja, herregud. Matchen då, vad vill vi säga om den? Tråkig och dålig har vi konstaterat.
Ja, alltså jag brukar vara ganska försiktig på att försöka ge liksom taktiska analyser, men den här tycker jag gången var det ganska tydligt. ÖSK kom till spel med liksom den här 3-4-2-1 uppställningen som man hade under vintern. Men det blev som att Jake och Malik blev ju som två inverterade yttrar. Mm. Och det blev som en tremannakedja med ett hav av yta bakom. Mm. Som David Seger och Kevin Walker omöjligen kan hantera. Och det såg Jeffrey Bobin, hade kanske scoutat det redan innan, att han förstod att det skulle bli sådär. Och flyttade in folk centralt och liksom hade lekstuga där. Vann tillbaka bollen jätteenkelt. Kunde gå till anfall på anfall på anfall. Och så det hade bara, ÖSK hade ju en enorm flyt och Örgryte visade sin okvalitet, dåliga kvalitet. De kan inte göra, de har ingen riktigt bra striker.
Nej.
Det borde ha blivit en förlust igår, en ganska tydlig förlust, men det blev det inte. Det blev 0-0 och ÖSKs nolla höll, och det i förlängning kommer säkert bli viktigt. Men matchen visade hur långt ifrån ÖSK är fortfarande. Det här är ju fortfarande ett bygge.
Mm, precis. Dags för större förändringar har du skrivit här i körschemat.
Ja, det finns ju mycket som talar för att man nu gör några förändringar. Det finns några saker som inte talar för det, och det är ju den tunna bänken. Men jag förutsätter nästan, med tanke på också att det är ju snart match igen. Det är ju redan på lördag mot Landskrona. Så jag förutsätter nästan att Daniel Hultqvist, som jag tycker gjorde ett jättebra inhopp, Han kom ju in och var resolut, och det var ju roligt faktiskt det där. Det var ju också en rolig detalj att han liksom, han visste ju exakt vad han skulle göra när han kom in. Han kommer in, det tar 25 sekunder från han står på planen tills Hadi Saleh Karim ligger på gräset och lider av smärta. Ja. Och det tar, vad skrev Billy? Det tar 7,5 tror jag från att domaren blåser.
Nu ska vi inte lita på någonting Billy Hammer skriver.
7,5 sekund. Han springer, det enda han gör, det är bara att springa rakt fram och smäller på Örgryte-yttern rakt i ryggen.
Ja.
Och det var ett riktigt beställningsjobb och var precis det ÖSK faktiskt behövde i det läget. Så Hultqvist borde ju starta. Han startar ju faktiskt borta mot Landskrona i cupen också.
Mm.
Så jag tror att han startar, och jag tror också att Valgeir Valgeirsson kommer komma in i laget så absolut så snart som möjligt. För att återigen till de här tiorna, så det är inte så att Jake och Malik är dåliga spelare eller någonting, men sett i spelsystemet så är det en enorm skillnad. Jag tror att Christian Järlers plan var att ha tior, och då skulle det vara David Seger och det skulle vara Viktor Backman. Nu hade man Jake Larsson och Malik Mukede, två spelare som är väldigt offensivt orienterade. Som det blev så att de stod i näsarna mot Örgryte-målet hela tiden. Därför blev det bättre när Adam Bark bytte med Mukede. Han är ju en mer dynamisk spelare som rör sig över större ytor på det sättet. Mukede och Jake Larsson tycker om att springa rakt fram, och det var inte bra. Så jag tror att Valgeir Valgeirsson kanske nästan är läge att chansa lite mer så att han kommer in i laget. Och sen Bark in centralt.
Mm.
Hultqvist in som höger mittback. Mm. Så tror jag att det blir.
Ja, och vad ska rädda det här på sikt då, över säsongen? Det kommer ju ett sommarfönster där några spelare med utgående kontrakt kanske lämnar redan nu. Det vet man ju inte. Vad ser du framför dig ska hända för att det här ska landa ut bra?
Ja, det är det som är det luriga i det projekt som ÖSK är inne i. Liksom, att man pratar om att det är en utveckling som ska ske. Problemet med det är ju att det finns sällan tid för att utveckla någonting. För att spelarens kontrakt går ut, och går det väldigt bra, då blir spelare köpta. Och man får hela tiden börja om från början. Vi ser det, tycker jag, ganska tydligt på Helsingborg. Som har varit inne i den cykeln i många, många år nu. Där man aldrig kommer fram. Man är hela tiden i startfasen på någonting. Och byter spelare väldigt ofta. ÖSK har varit ganska privilegierade i att ha en kärna av spelare som man har kunnat byggt runt. Men i det här ganska lovande laget, det finns risk att det blir stora förändringar. Det är fem spelare som jag skulle säga nyckelspelare som sitter på utgående kontrakt den här säsongen. Och det är Noel Milleskog, det är Jake Larsson, Nasiru Moro, William Eskelinen och Kevin Walker. Och jag tror att det kommer bli problem att behålla någon av dem.
Mm.
Kevin Walker funderar nog på om man ska spela ett år till.
Ja.
Noel Milleskog kan redan nu, vad jag förstår, skriva på för en annan klubb och gå efter säsongen. De andra tre kommer kunna göra det inom kort, eftersom det är ett halvår innan man kan skriva på. Nasir Omoro har jag uppgifter på att han har bytt agent. Och det brukar kunna tyda på någonting.
Ja, precis.
Ja. Jake Larsson har ju en lång tid i ÖSK där det inte riktigt har kuggat i. Liksom varken mellan honom eller, och klubben eller prestationerna på planen egentligen. Så jag tror nog att han och hans läge runt omkring är sugna på att testa något annat.
Mm.
William Eskelinen är ju, ja, det är långt ifrån en Örebro-kille liksom. Så han kan ju spela var som helst. Så det här är fem spelare som jag tror kanske någon eller ett par går redan i sommar.
Mm.
Och sen så kommer de inte spela. Alltså 4 av 5 kommer säkert inte spela nästa säsong. Så då måste ju ÖSK börja om igen och hitta. Och det är det jag menar då under sommarfönstret, så kommer det bli jätteviktigt vad ÖSK kan göra. Om man kan göra någonting överhuvudtaget, om ekonomin tillåter det. Så ja, Järdler får ju verkligen steppa upp här. För vintervärvningarna är ju inte så att man trillar av stolen direkt. Viktor Backman tycker jag är en bra värvning som inte riktigt har fått allt att stämma ännu. Men sen Hultqvist sitter på bänken, Krona har varit skadad. Adifisic håller fortfarande på att bevisa att han kan spela på superettanivå, kan man väl säga. Och det är säkert någon till. Men det har inte blivit nyckelspelare. Om han hade i vintras plockat in 4-5 nyckelspelare, då hade ju ÖSK varit ett helt annat läge nu. Givetvis var det så att han var extremt begränsad av ekonomin i ett läge där ÖSK var tvunget att ta ner budgeten på truppen och fortfarande satt på en hel del kontrakt. Så det är ju inte så att han har tagit in de absolut bästa spelarna han vet. Liksom. Men nu, det är därför jag säger, det gäller att trolla med knäna nu. Han måste hitta något som kan lyfta det här laget.
Har det varit snack om Sirius för Milleskog?
Ja.
Ja, det har det.
Ja.
Jag sprang ju på en gammal Örebro-bekanting igår på läktaren. Jonathan Ederström.
Mm.
Han tränade ju Karslund ihop med Samuel Vovoa, för de som inte vet det. Och sen gick han till Sirius och blev någon form av assisterande / akademitränare. Så han var ju både i A-laget och i akademin. Och nu har han någon ny roll där han, jag kommer inte ihåg vad han sa exakt, men om han
scout,
sa, han är ju chefscout eller något sånt där. Precis. Mm. Och han sa ju inte rakt ut att han var där för att titta på Noel Milleskog, men han var där och sen hade han pekade på några kompisar också, som hans liksom gamla Örebro-kompisar som han skulle träffa och sådär. Kan ju såklart betyda någonting.
Nej, men Jonathan Ederströms namn har verkligen kommit upp i de källor som jag har. Så det var ju, om du träffade honom där så konstatera att det var för att titta på.
Ja, då så.
Kanske på Nasir Omoro också. Det är inte helt omöjligt.
Nej, verkligen.
Och andra. Men jag skulle nog spekulera i att det var på Noel Milleskog, vilket jag är 100% säker på egentligen. Och sen kanske Nasir Omoro också.
Ja, då så.
Ja, så då... Jonathan Ederström är absolut en nyckelperson i den här storyn kring Noel Milleskogs framtid.
Ja, men då så. Det visste inte jag när jag sprang på honom igår. Men då vet vi det i alla fall.
Sen är det väl ett beslut för Noel Milleskog och hans läger att ta också, eftersom Sirius inte går bra. Så att man inte skriver kontrakt med en klubb som sen inte är allsvensk när säsongen är slut.
Just det. Jaha, ska vi gå vidare till en annan bekanting som var på Bern igår. Han var inte bara på Bern, han var på Café National och lyssnade på DJ Axén och DJ Välegård. Kalle Holmberg?
Ja.
Ja, nu vet inte jag hur mycket. Han kanske brukar springa massa på Bern sådär. Men man får väl anta att om folk träffar honom på Café National och har 2-3 under västen, så kanske man börjar liksom leka lite sportchef och sälja in en plan för Kalle. Att om du kommer hit, det blir det här och det här och det här. Vad tror du? Betyder det någonting, eller är han bara en örebroare som är hemma och liksom hälsar på?
Jag delar helt klart analysen. Det bör ju ha varit multipla försök att värva honom igår redan. Att göra klart affären.
Precis.
Det kanske lades fram servetter och pennor som det skulle skrivas någonting.
Precis.
Det tror jag absolut. Vad jag förstår har Kalle Holmberg, det vet jag inte. Men det jag har sett så har han ett utgående kontrakt på Malta där han ju är färsk maltesisk ligamästare. Han kom ju in i ett läge lite som Filip Rogic i Thailand. Att man kommer in i slutskedet av en vinstmaskin. Så Filip är ju Thailands mästare och Kalle Holmberg är maltesisk mästare. Men åter tillbaka till det där med trolla med knäna. Det här är väl precis en sån spelare som kanske då Christian Järder skulle behöva kunna säkra. Och det kan ju inte Christian Järder absolut göra själv, utan det skulle ju krävas en större insats från ett nätverk kring ÖSK.
Ja, men det är en spelare av en kaliber som ÖSK faktiskt skulle kunna få tack vare hans historia i stan och klubben.
Ja, han har ju familj här. Om man vill flytta hem familjen så är väl ÖSK faktiskt ett tänkbart alternativ. Jag tror att det krävs en del pengar och det krävs nog att han tror att ÖSK snart är allsvenskt igen. Allra minst i slutet av nästa år. Men annars så är han ju, tänkt i honom, alltså med den smartnessen i en roll kanske strax bakom någon Noel Milleskog eller liknande framför, så skulle han kunna lyfta det här laget väldigt mycket. Sen är ju hela klubben och stan tycker jag lite bränd efter den här Jiloan Hamad-historien.
Ja.
Och jag känner också att man har nästan underkänt hela konceptet av hemvändare.
Mm.
Att det är ett koncept som man har slängt på papperskorgen. Men Kalle Holmberg, spelstil och allting, jag tror inte att han kommer komma hem och göra 20 mål. Men han kommer förbättra ÖSKs offensiv. Han skulle göra det väldigt tydligt.
Det tror jag.
Så där, det är väl trolla med knäna grej för Järder att sätta sig med.
Absolut. Precis, det är ju en intressant sak du är inne på där, att det känns som att man har bränt hemvändarkortet.
Ja.
Det beror lite på vilket håll man ser det från. För att hemvändare som koncept i allsvenskan brukar ju faktiskt kunna bli rätt så bra. Mm. Alltså om du har en Sebastian Larsson som kommer hem eller en Marcus Rosenberg. Nu är inte Kalle Holmberg riktigt på de nivåerna, men det är fortfarande samma sak.
Mm.
Det är väl snarare så att det spelar ingen roll riktigt vad ÖSK har testat. De senaste åren så har det inte funkat, inklusive hemvändare, inklusive det som inte skulle kunna gå fel.
Sen finns det en liten detalj också som kan sätta käppar i hjulet här, tror jag.
Hälsenorna.
Nej. Nej. Nej, inte hälsenorna. Skatteregler.
Ja. Du menar, jag trodde du menade Hamad.
Nej, för Kalle
Holmberg. Ja. Just det.
Det finns någonting, jag vet inte exakt när Kalle åkte utomlands, men det finns någon tidsgräns där om man kommer tillbaka för snabbt så kan man bli, jag tror, nu är inte jag någon revisor, men jag tror att man blir skatteskyldig egentligen för hela, man blir skatteskyldig i Sverige.
Aha.
För det annars absolut att för en eventuell sign-on, men det kan även vara för hela summan där på Malta. Och då blir det liksom en omöjlig situation.
Ja,
så det är därför ingenting om Kalle, men det är ju de bakomliggande orsaken när de här spelarna flyttar till typ Kazakstan. Tränaren får sparken efter en kvart. De får aldrig spela mer, men de hänger kvar liksom, eller så går de till någon annan klubb. Skattereglerna gör att det blir helt ohållbart att flytta tillbaka för snabbt.
Nu släpper vi en ny podd, Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa hon och säga, vad hände? Han är död. Så jag, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu en meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
På Sveriges största jackpot-kasino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-kasino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just det, det där får Järdler bara reda ut.
Trolla mig knän.
Ja. Du, till sist här så ska vi prata om publiksvängen. Och det känns som att det har hänt mycket bra. Du nämner till exempel här Sektion K och Västra Stå brinner. Och de hade ju, GFÖ hade väl 5-årsjubileum igår, va? Också ett jättebra nytt initiativ som har kommit på senare tid runt ÖSK. Så att i den aktiva delen så känns det som att det är superbra runt ÖSK.
Det blir bara bättre och bättre.
Ja.
Och
verkligen.
Borta följe blir bara bättre och bättre.
Ja. Men sen är det den här breda publiken. Publiksiffran igår var 2 500. Och vi satt faktiskt och pratade om det före matchen igår, jag och några som jag gick med. Och jag kommer ihåg en intervju som jag gjorde med Simon Åström för, jag vet inte hur många år sedan, kan ha varit 2018-19 eller någonting. Då sa han att när vi har sämsta tänkbara förutsättningar, dåligt väder, det går dåligt för oss sportsligt och det kommer en tråkig motståndare som ingen är intresserad av och de har dessutom inget eget bortafölje. Då är vårat golv minst 3 000. Det är 3 000 som alltid kommer hit vad som än händer. Så. Och den verkligheten känns ganska långt borta nu, tyvärr.
Det var en allsvensk verksamhet.
Självklart. Ja.
Men absolut så är det ju. Och jag tycker att det är en ögonöppnare när man tittar i publikligan just nu och ser att ÖSK ligger då på 6:e plats i Superettan. Och det kunde inte jag, det får jag säga, det kunde jag inte föreställa mig när ÖSK åkte ur. Jag kunde inte föreställa något scenario där ÖSK skulle vara 6:a i publikligan i Superettan.
Nej.
Det är delvis på grund av att jag tror inte att de har väl inget sämre publiksnitt än förra året. Så det är några lag som har höjt sitt publiksnitt. Men det ingår ju också i gamet. Så där är det ju, tycker jag, det tycker jag är ett allvarligare problem än en blek 0-0 match mot Örgryte.
Gud ja.
För framtiden för ÖSK. Det är bara att titta några hundra meter bort där Örebro Hockey faktiskt har, jag skulle säga att de nästan har byggt hela sin framgång på, förutom att de fick en ekonomisk boost i början från en ekonomiskt stark person. Men över tid så har de byggt sin styrka på att hallen är full. Och det bygger något intresse och det bygger lojalitet och sådär. Och det är ju sådär, det är ganska enkelt. Om alla som ville ha allsvensk toppfotboll i Örebro gick på matcherna.
Ja.
Ska vi säga att det är 10 000 personer. Om de skulle gå på matcherna så skulle ÖSK bli ett allsvenskt topplag.
Ja.
Det är en väldigt enkel grej. Det här är sant.
Ja.
Det är en saga, men det är sant.
Ja.
Eller hur?
Okay.
Ja, nej, men skulle man kontinuerligt dra 10 000 på Värn Arena, det är en fabel. Men effekten skulle bli att ÖSK över tid skulle vara en topplag i allsvenskan. Det är jag helt säker på. Men man kan ju inte, det går inte. Publiken kommer inte på grund av att man tror att man blir ett topplag.
Nej, precis.
Så man måste ju förtjäna sin publik.
Ja, precis.
Men det jag menar är att staden måste ju också förtjäna sin klubb. På något sätt. Det finns ingen som... det finns ingen krav på att du ska gå på fotboll om du är intresserad av fotboll. Men det går inte heller, tycker jag, att bara kasta bollen till ÖSK och säga att de har misslyckats. Om staden inte ger pengarna bakom och om staden inte har en publik som förtjänar ett topplag. Och om nu ÖSK är 6:a i publikligan. Om sponsorpengarna inte riktigt når upp, traditionellt sett är ÖSK skapligt bra på sponsring. Så jag sågar inte det på något sätt. Men om inte pengarna finns där tillräckligt, om inte publiken finns där tillräckligt. Vad är det då som egentligen, det är ingen så här förutbestämd, det är inte förutbestämt öde att ÖSK ska vara i allsvenskan. Det här måste man förtjäna på många olika nivåer och... Kanske man inte gör det just nu. Alltså då pratar jag om Örebro som stad.
Jag hör vad du säger. Mm. Sen så är det ju fortfarande så att ÖSK måste ju hantera frågan som att det bara är upp till dem.
Ja,
de
absolut.
Kan ju, de kan ju inte, men de kommer ju ingen vart. Nej. På, även om det stämmer där du säger. Mm. Så det hjälper inte dem överhuvudtaget.
Nej.
Jag satt ju i den här pubben igår som ligger ovanför sektion C och verkligen tänkte på det som du är inne på. Hockeyn har kommit långt på liksom få den här breddpubliken och det är trevligt att gå liksom. Och jag satt och tänkte så här, skulle det vara så svårt att bara inreda lite grann här inne? Alltså, mm. bara göra det lite mer. Det är inte mycket folk som ens kommer dit. Det, så skolmatsal hade varit en komplimang till den här lilla lokalen. Det är liksom inte kul. Så att det är också mycket det där. Det är mycket som behöver göras på Bern Arena för att folk ska vilja gå dit. Sen är det alltid det sportsliga, det vet jag, som avgör om folk går eller inte. Men man skulle verkligen kunna göra väldigt, väldigt mycket för att det ska vara kul att gå dit.
Och ÖSK är ju ett läge där man inte kan anställa massa folk på kontoret istället, har man ju tagit bort.
Mm.
Men då har man ju startat de här medlemsutskotten och det kan ju vara en väg att gå just för att engagera fler.
Mm.
Jag såg också rakt över, om man ska dra fram något positivt, så såg jag rakt över på mittlinjen på den gamla läktaren så bygger man just nu en restaurang där.
Mm.
Det låter kul.
Ja, ja, ja.
Och sen tycker jag verkligen sektion K är ju ett snilledrag.
Mm. Att man, ja,
bygger, att man bygger någon arena i arenan på något sätt, nästan en publikarena i arenan. Mm. Mm. Och då också när man flyttade klacken längst till vänster på vänstra stå för just att skapa den här enheten. Det är mer sånt.
Mm.
Så det kommer bli viktigt framåt.
Mycket bra. Innan vi går in på vad händer med honom så är det väl på plats. Det är väl dags att du får cred för din P.O. Jung-spaning.
Ja,
du hade ju otroligt rätt där. Du hade koll på P.O., du hade koll på klubben och deras vision. Och du såg att det här, nej.
Det
här kommer inte gå. Och nu har han ju mycket riktigt fått sparken.
Japp, han fick sparken. Ersattas som en gammal Degerfors-tränare.
Stefan Jakobsen.
Mm. Mm. Ja, men det är synd. Alltså, i hans barskhet och lite kantighet så gillar man ändå P.O. Jung på något sätt. Jag jobbade ju aldrig med honom. De som gjorde det vittnar ju om att det inte alltid var
guld och gröna
skogar.
Just det.
Det kunde vara lite svajigt ibland, lite kommentarer och lite svårt att jobba.
Mm.
Men jag har ju en liten fäbless för sådana där kantiga typer.
Ja.
Tycker det ska skava lite.
Ja. Ja, men då Fredrik, gör vi väl så att vi avrundar programmet med vad hände med honom? Och då ska jag prassla lite samtidigt som du... Du kan förklara lite kort här nu bara. Jag tror folk vet vad det här är för någonting.
Ja, precis. Vi har ju klippt papperslappar med alla spelare som har representerat ÖSK sedan 1994. Det stora silveråret. Och sen då drar du ett namn och jag ska från minnet då svara på lite frågor. Och sen pratar vi om den här spelaren.
Mm. Och den här veckan ska du faktiskt få prata om Emrah Tahirović.
Nej.
Jo, och nej. Då blir man ju glad.
Jag tycker det lutar allt mer åt att det här är riggat.
Det är riggat. Det är för bra namn som kommer upp.
Ja, men det har inte varit ett enda dåligt namn. Alla namn har haft någonting. Ja. Även den spelaren som ingen visste vem det var.
Precis. Ja, men alltså Emrah blev man ju... Du jagade ju rätt på honom till slut. Det har väl varit, som jag har förstått det, varit svårt att få... en intervju med honom de senaste åren och göra en sån här, liksom, vad hände egentligen? Vart tog han vägen? Vad gör han idag?
Mm.
Och när du väl gjorde det för inte så länge sedan, var det höstas? Ja, då visade det sig att han är en superfin människa.
Jättefin.
Vad berättade du som var att träffa honom?
Ja, men först och främst så kan man ju säga att han berättade att han har helt enkelt nobbat alla intervjuer sedan han slutade.
Mm.
Han slutade ju väldigt tidigt. Och nu jobbar han i Pålsboda som lärare och fritidsledare, tror jag. Han jobbar på en skola i Pålsboda och är tränare då, spelande. Det är ju det man tycker är roligt. Mm. Han är spelande tränare för nykomlingen då Pålsboda i division 5.
Mm.
Det kollade faktiskt jag och Billy upp för några dagar sedan att Pålsboda har knappt aldrig varit så här högt upp i seriesystemet. Så det är ju roligt. Han startar inte så jättemycket matcher nu. Jag tror inte han har gjort någon mål i division 5. Men det har något. Det ligger verkligen på min to-do-lista att gå ut och titta på Emran när han spelar.
Gud ja. Och han hade väl mycket kloka tankar om just unga fotbollsspelare också. Och hur man behöver hjälp på det mentala planet också. Inte bara sparka bollen så här.
Ja, precis. Och det är väl kanske svårt att bli accepterad så. För Emra hade ju ett rykte om sig att vara lite så att man skötte inte träningen kanske till 100% och sådär. Han hade ju en stökig karriär helt enkelt. Var ju rolig att se, rolig att intervjua och hade ju en enorm potential som han inte riktigt då infriade. Om man ska gå till de där frågorna som vi brukar ställa, vart?
Ja, precis. Han kom ju till ÖSK som junior, men vilken lokalklubb kom han från?
Hovet.
Jajamän.
Fantastiska Hovet.
Fina Hovet.
Som ju tog fram enorma spelare på den här tiden. Ja. Med Emra Tahirovic, Mats Rubart, Martin Bengtsson. Mm. Otroliga spelare.
Mm, verkligen. Och vart gick han sen då? Och vilket år?
Det där är ju lite lurigt. Han gick alltså till Halmstad, gjorde han.
Japp.
Och han gick nog efter första året i Superettan, tror jag. Här kan jag riktigt hoppa i fel.
Ja, du är ju i rätt, alltså, du är ju inte helt ute.
Det måste ju ha varit 2007.
2006. Ja, yes. Du gjorde han en och en halv säsong ser det ut som. Ja, skitsamma.
Ja, just det. Jag åkte ur 2004, sen spelade han 2005 och sen 2006 gick han till Halmstad, exakt.
Jajamän.
Ja. Och sen slog han sig in i U21-landslaget under Janne Biff Anderssons ledning i Halmstad.
Ja.
Och gjorde ju en hel del mål där en vår.
Ja.
Och då fick Lille-ligaklubben upp ögonen för honom.
Mm.
Det var ju en stor grej, såldes för flera miljoner dit. Och Lille var ju en stor klubb då. Han spelade ju tillsammans med Patrik Kluivert.
Mm.
Det är stora grejer. Men han lyckades ju inte riktigt spelas in i startelvan och försvann först på lån till FC Zürich som är också en stor klubb. Där så spelade han till sig ett kontrakt så de löste honom ifrån Lille. Så övergången blev permanent. Men det var ju han hade en tränare där som var ganska barsk, tror jag. Och samtidigt så hände det saker i familjen för Emra.
Mm.
Som han berättade då om ett barn som föddes med speciella behov. Och i det där så, Emra är en väldigt snäll person. Så i det där och krocken med det tuffa proffslivet där man kunde, han berättade att man kunde försöka sätta dit folk på olika sätt, skada dem på träning bara för att spela. I det där så tappade han på något sätt lusten att spela fotboll. Och han gjorde ju ett försök. Han var ju hemma i ÖSK en sommar och var på lån.
Mm.
Jag vågar knappt säga när det var heller.
2009 ska det
2009,
ha varit.
Ja. Precis, och då var han är född 87 så han var ju bara 22 år då fortfarande. Men ja, det funkade inte och han lägger av då. Han gjorde ett comeback-försök i en schweizisk klubb som heter Winterthur.
FC Wil står det här.
Ja, FC Wil.
Ja, då är vi på 2013.
Mm. Han gjorde ett comeback-försök där, bantade ner sig för han var rätt så stor. Och hamnade ändå i form och spelade och gjorde mål i den schweiziska andra ligan. Och sen så valde han att helt enkelt avsluta karriären. För att sen göra comeback i Polsboda.
Polsboda Goif.
Ja.
Ja, fan, det är ändå imponerande att du har de här i huvudet. Alla turer. Ja.
Mm.
Snyggt. Jaha, match redan på lördag igen. Nu är det lite tätt på given här som man.
Ja, jag såg någonting att det var ett antal matcher på 20 dagar, tror jag.
Just det. Mm. Ja.
Men jag ska ha haft en lång Superettans spelprogram är ju väldigt speciellt alltså.
Mm.
Matcherna går ju från fredag kväll till tisdag kväll. Är det 5 dagar?
Mm.
Som omgångarna är utspridda på. Så jag ska ha haft några sådär att man har spelat en fredag och sen har man inte haft match för en tisdag nästa vecka. Och 10 dagar mellan matcherna. Nu är det bara ett par, tre dagar tills Landskrona. Och det blir spännande att se. ÖSKs säsong ligger ju vippar i vågskålarna. Vart ska den ta väg någonstans?
Ja, det var, tyckte jag var en rolig detalj också, att du satt i studion här och förklarade för Christian Järdler att här i den här klubben så vinner vi inte de här matcherna. Bara så att du känner till det. Och liksom, tack, det där behövde jag höra, Fredrik.
Ja, precis. Ja, det blev lite för sant. Ja, men det blev, men såg du den där siffran att ÖSKA alltså inte vunnit 3 matcher i rad förrän sen 2018? Det är 5 år.
Ja, det såg jag. Ja.
Helt otroligt.
Det är faktiskt, det är lite sjukt när man tänker på det. Man tänker ju att, jo men någon svit vill jag minnas. Ja. Och så har man bara lurat sig själv.
Ja, hösten 2020 så var det ju den här ÖSKA var så formstarka pandemisäsongen när det var stängda läktare. Och då vann de ju 2 matcher och sen förlorade de hemma mot Falkenberg när Falkenberg låg absolut sist. De låg ju sist hela säsongen det året. Men borta mot ÖSK när de skulle vinna 3 raka.
Då, och sen då var fortsatt, de starka.
Ja, och då fortsatte ÖSK vinna de 2 följande matcherna sen. Så det var, de vann ju 4 av 5 då, men förlorade mot Superjumbon. Så ja, det var inte så kul att ha rätt, men det var tyvärr så att det var rätt.
Mm. Då är det match på lördag och så hörs vi i hemmaborgen igen nästa vecka. Jag tycker vi avslutar med en sista gång den stora skandalen från katakomberna i Bern Arena igår. Vi lyssnar en sista gång på Nasiru Moro.
You know, lions never turn around when you see a dog barking, you know. So it's just part of game.
Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha! Så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.